Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
På Vad händer GBG, en podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv. Och med mig har jag Jakob.
Tjoho!
Och Johanna.
Hallå!
Och jag heter Martin. Och hur är det med er?
Det är bra. Det har hänt mycket på väldigt, väldigt kort tid.
Ja,
ja, men det är ändå 2 månader sedan vi spelade in med dig sist.
Ja, ja, det är det. Jag har varit ute och seglat, blivit varslad och blivit student. Sen dess, det har gått fort.
Men var det en båt eller en färja?
Alltså håll käften. Nej, men det var faktiskt en skuta.
En skuta.
Korrekta termen.
För det är inte persontrafik, för det är då det är en färja.
Ja.
Mm.
Ja.
Eller frakttrafik. All typ av trafik är väl färja?
Ja.
Ja. Har jag lärt mig någonting? Hur var det på skutan?
Det var otroligt trevligt och väldigt kul, för vi var ju ett gäng från Allt åt alla.
Mm.
Det var inte bara Göteborg, utan det var några från Stockholm också.
Just det.
Så vi var ju lite dåliga på att redogöra för vad det var för segling, så du får jättegärna fakta.
Ja, absolut. Ni sa ju rätt att det var en segling, en klimat, eller som hade fokus på klimatfrågan och just redistribution, omfördelning av resurser, makt och väldigt mycket workshops ombord på båten. Några workshops om kolonialism. Men sen hade vi lite workshops om arbetstidsförkortning.
Just det.
Vi hade även några trevliga lekar, eller men vi hade filmvisningar i vissa hamnar. Bland annat Göteborg, som vi kollade på Breaking Social.
Just det, vi hade också filmen.
Ja, vi hade också fest här i Göteborg som blev otroligt lyckad med liksom folkkök och ja, det var en trevlig tillställning. Det var väldigt mycket barnfamiljer. Jag hade inte förväntat mig att det skulle komma så mycket barnfamiljer.
Det är jobbigt när man ska arrangera en fest så går det massa barnfamiljer.
Nej, men det är ju trevligt liksom att det är så här, det är kanske nått en publik man, eller jag hade inte förväntat mig det.
Nej.
Vi körde också lite överklassafari i Snobbrännan.
Aha.
Där vi styrsö.
Just det.
Kanske hade varit bättre lagd tidsmässigt när högsäsongen är.
Mm.
För just nu var det ju bara alla tomma sommarhus. Men det talar ju också för någonting.
Ja, det säger ju ganska mycket också.
Men det var en otroligt trevlig tillställning. Och jag träffade inte Jörgen Fogelklou.
Det låter ju som det bästa kanske. Hela seglingen.
Vad har hänt dig, Jonna?
Ja, men jag råkade klippa av mina ögonfransar i måndags när jag var trött. Vi hade ju den här poddkonferensen som väldigt många andra poddar har pratat om. Det har varit väldigt mycket snack om det här öltornet. Det är tydligen Göteborgs stolthet.
Jag blev chockad över att att det inte fanns öltorn någon annanstans.
Nej, för det känns ju ändå som en kul grej, liksom, speciellt om man kanske är en stad där studenter ibland går ut och dricker öl. Eller män i grupp. Ja, det känns som en män i grupp grej.
Det kanske är att liksom barkulturen i Göteborg är någon annan än i...
Den är lite mer kontinental.
jag vill ju bara inflika att de tyskarna vi seglade med, som vi också gick ut och drack med här i Göteborg, de tyckte verkligen, eller så här, de bara så här: gud, vad mycket juppis det är överallt i den här stan.
Va?
Och vilka
var
ställen.
På andra långt?
Ja, de tyckte fortfarande att det var juppis. Liksom.
Men det är för att tyskar är så här, de äter sopor och har dreads fast de är
nej,
vita.
Nej, men alltså på ett sätt.
Deras definition av juppis är typ att man har knäppt skjortan nästan hela vägen upp.
Okej, okay, så du bor i en bostad, okej.
Okay.
Nej, vadå? Vad tänkte de? Vad menar de?
Ja, det verkar som en tråkig stad, tyckte de.
Oj.
Ja, det här tar jag ju personligt.
Ja,
jag respekterar det. Den här staden håller ju på att bli någon jävla 50 Shades of Beige-grej liksom.
Men jag är ju inte född...
Så ni är inte öppna för det här andra
jag är inte född Göteborgspatriot, utan jag är ju konvertit liksom. Och det vet man ju att de är ju alltid mer radikala. Så det kommer till Göteborgspatriotism, jag är ju Mikael Skråmo liksom. Så att jag kommer ju antagligen att utföra något liksom hämndattack nu mot tyskarna.
Tyskland beware.
Ja, exakt. Hur är det med dig, Martin?
Ja, men det är bra. Det är väl trevligt med höst, tycker jag. Att hösten har kommit.
Så det är ändå, man har ju ändå höstkläder som liksom hängt ensamma i garderoben fram tills nu.
Ja, exakt. Och det stora problemet i september är ju att det har varit en väldigt varm månad.
Oh.
Och jag har, mina höstkläder brukar ofta sammanfalla med mina jobbkläder. Jag har liksom inga, jag har inga sommarkläder för mitt jobb.
Nej, det är ju ett årligt problem.
Mm. Alltså jag kan inte komma till jobbet i t-shirt och shorts liksom. Nej.
Jag har otroligt kall arbetsplats. Mm. Sen så hela sommaren har jag frusit trots att det varit så här, typ kanske 30 grader okay, utanför.
Men vad är temperaturen på arbetsplatsen?
Jag vet inte, men det som stör mig är att igår när jag skulle gå hem så såg jag att fastighetsägaren hade satt upp en så här liksom skrivelse på tv-skärmarna där nere som är så här, en temperatur kan uppfattas olika. När vissa fryser så kan andra vara varma och tvärtom. Läs mer om inomhustemperatur på vår hemsida. Och det är bara fattar att de vet hur jävla snorkallt det är och försöker liksom relativisera bort det.
Chefen går runt och sa, tycker ni är kallt? Jag sa, oj, jag svettas.
Det är klimakteriet här. Det är jävligt jobbigt för mig.
Sluta nu. Har ni jobbat i ett kyllager någon gång eller?
Ja, men då vet man ju att man jobbar på ett kyllager. Då kommer man inte dit i klänning och sandaler.
Nej, men man kanske kan ha en tjocktröja på jobbet då, eller något sånt där.
Jo, men det räcker inte.
Vad ska vi prata om idag?
Jag ska snacka lite om krisberedskap.
Mm, spännande. Johanna, vad ska du prata om?
Jag hade lite takes på olika nyheter.
Mm. Jag ska prata lite om Serneke och Doxa.
Mm. Och nej, det var ju det vi fick kritik. Ja. Om Malmö, ja. För att vi inte redogjorde för de olika ägandeförhållandena i Doxa eller vad.
Vi ska ju prata om det nu i alla fall, tänkte jag. Beställning från Välkommen till Malmö-podden.
Det kom ju nyhet nu för några timmar sedan. Förvaltningsrätten.
Just det.
Rev ju upp inköp- och upphandlingsnämndens beslut om att bojkotta varor från Israel.
Ja, och Marocko. Och
var det Ryssland också?
Ryssland var det, va? Vi spelar ju också in exakt samtidigt som kommunfullmäktige äger rum.
Det känns lite läskigt på något sätt. Som att det ska komma någon liksom helt sjuk grej som händer där som vi inte kommer kunna rapportera åt dem.
Nej, ja, det är jättejobbigt. Men de skulle ju ta upp den frågan, oppositionen. Idag.
Ja, de debatterade medan jag satt och åt yoghurt. Nej, yoghurt och väntade på er innan. Men jag tycker det känns ju helt poänglöst. Men,
ja, nu när förvaltningsrätten ändå har givit upp.
Ja, det de motiverade med var ju att kommunen inte har rätt att bedriva utrikespolitik.
Jag tror att det fanns, eller det hände liknande grejer på 80-talet i kommuner. Att,
var det Sydafrika?
Ja, precis. Mm. Många kommuner försökte bojkotta Sydafrika. Och så grevs det upp hela tiden för att det ansågs vara utrikespolitik. Då stiftade man till slut en lag om att kommunen hade rätt att bojkotta Sydafrika.
Jaha.
Om man ville.
Jaha, en bojkotta Sydafrika-lag.
Ja, men det är ju också lite roligt att riksdagen röstar igenom en lag om att man får bojkotta Sydafrika om man vill.
Men jag tänker också att de rent ekonomiska aspekterna är nog ganska små liksom, av att Göteborg bojkottar Israel. Så att egentligen så är liksom, det symboliska är ju redan gjort och precis. Det är ju jätteviktigt. Jag tänker att det har nog redan nått Israel liksom, att Göteborg ger dem långfingret.
Man kan förstå resonemanget att det skulle kunna vara utrikespolitik och kommunen inte får syssla med det. Men det blir också samtidigt lite konstigt att man får köpa in fair trade-produkter.
Ja,
till exempel.
Jag tänker på de här vänortsavtalen som man är så jävla glad i.
Mm.
Det är ju också någon typ av utrikespolitik skulle jag säga. Att man ändå främjar goda relationer med andra länder.
Det går ju inte som kommun. Om man inte är en kommun som är liksom helt avskärmad från resten av världen så går det ju inte att liksom på något sätt förhålla sig till utrikespolitik. Relationen mellan Göteborg och Kina är ju till exempel har ju varit ganska framträdande.
Om vi är självförsörjande och bygger en ringmur liksom, då kan vi både Axel Darvik och Jörgen Fågelklo är välkomna då förvaltningsrättens beslut.
Just det.
För de menar att den här bojkotten har ökat antisemitismen i Göteborg.
Mm.
Jonas Atenius, vad svarar han på det? Han tycker att det är trams att de säger det, men det stannar inte där. Han säger så här, jag slår verkligen ifrån mig det med kraft, alltså att det skulle vara att det skulle slå på antisemitismen. Det är anmärkningsvärt. Varje gång någon, till exempel vi, kritiserar den israeliska ockupationen, blir man anklagad för antisemitism, att man inte bryr sig om judars säkerhet, så är det inte. Och alla vet det, att påstå det är ju trams. Att du är inte islamist bara för att du sörjer dödade palestinska barn, men du är inte heller Netanyahu-vän när man kräver att gisslan friges. Och sen så säger jag så här, När han får höra att Jörgen Fågelklo har sagt antisemitiskt. Fågelklo, alltså, den mannen, ärligt talat. Att Flashback Fågelklo, som har haft uttalanden om att juden är roten till allt ont, att den gubben kommer och säger detta, hallå eller?
Fan alltså.
Det där är klockrent, klockrent.
Alltså det är ord och inga visor.
Alltså Jonas Atenius är en farlig politiker, för han är ju väldigt lätt att älska alltså.
Ja, alltså hade han velat bli statsminister så...
Då går stället socialdemokraterna.
Det blir bästa bud på det om man fortsätter så här. Alltså. Ja. Nej, vi är inte sossar. Men Nej. Vi tycker att Jonas Atelius, han är ändå...
Reko.
Det får man ändå säga.
En god
Det kan
gubbe.
Man väl ändå säga. Ja. Reko.
Men sen var det också debatt om, på tal om utrikespolitik, om det här tältlägret.
Just det.
På Vasaplatsen, som då har bytt namn till Gasaplatsen utanför Göteborgs universitet.
Det har varit väldigt mycket snack om det. Och nu har ju också även de borgerliga politikerna och ledarskribenterna utanför Göteborg läckt märke till att det här existerar.
Ja, precis. Det var väl med anledning av det idag som Ebba Busch att Göteborg har problem. Ja, hon bara, ursäkta, du har problem ibland. Men,
ja, Ebba Busch har väl redan tagit upp hennes
precis,
hat mot Göteborg.
Hon vet vad vi står i frågan. Då tycker ju i alla fall oppositionen att stadsmiljöförvaltningen, för det är Göteborgs universitet, universiteten är ju statliga, men man hyr ju lokalerna av Higab, så det är just Göteborgs mark. Och då tycker man att stadsmiljöförvaltningen eller vilka det är, ska begära handräckning från kronofogden och vräka dem. För de ser det inte som en åsiktsyttring utan som en campingplats, tror jag de sa.
Martin Wannholt har ju verkligen tagit tillfället i akt och
han
profilerat
har ju vevat.
Sig.
Ja.
Det finns mycket intressant att säga om demokraternas liksom, förhållande till Israel och Palestina. Det är ändå en lång färd mellan, kanske ett ljusåg mellan Västlänken motstånd och ha väldigt starka åsikter om Israel och Palestina-frågan. Västtrafik tar tillbaka sina fysiska tidtabeller.
Just det, efter kritik från den bejublade podden Vad hände GBG.
Jag undrar om det är så att det här hände efter podden släpptes eller innan.
Det hände dagen efter, tror jag, podden släpptes.
Det här säger ju väldigt mycket om vårt inflytande i Göteborg.
Sen har ju Jernhusen gått ut nu, om vi ska göra lite uppföljning, och sagt att det är inte Grand Central utan det är Grand Central.
Just det.
Så det uttalet efter att kulturförvaltningen varit så här, jag ska inte ta det här med oss, vi kan namn.
Men även det tycker jag är ett konstigt namn, Grand Central.
Det är jättekonstigt.
Varför ska man byta från engelska till franska?
Ja, och att...
Är det för att våran kung härstammar från fransk Bernadotte?
Men sen förra veckan så började de ju bygga då.
Mm.
Jag tänkte att jag skulle berätta lite om det arrangemanget, för det var då en invigning där bland annat Elisabeth Svantesson var där och fick lägga en sten. Det var olika så här, politiker.
Försökte lägga en sten.
Nej, men de fick liksom mura lite. Alla skulle mura lite, eller vad fan det heter. Näringslivstoppar, tjänstemän, höga politiker. Jag hoppas att de inte har varit...
Men när man murar så.
Odlingen. Men ja.
När politiker sitter där och kommer in och ska lägga sin sten när man murar och sånt. Jag fattar att det är en väldigt enkel uppgift att göra liksom, som politiker. Men det är väl inte så hur som helst man bara lägger en sten. Det måste väl ändå vara en viss precision och sånt.
Jag tänker att det är under översyn av någon typ av byggmästare. Ja.
Jag tror också att de kanske tar bort och gör något efter det där.
För det
de får göra om det av Elisabeth Svante, så de kan ju inte mura. Alltså.
Det är kul att se någon sån sten att så här, där har en politiker lagt stenen. Att man, om man kan identifiera
det. Jag tänker också, är det inte det är väldigt viktigt att så här, hantverkare faktiskt utför som har liksom, utbildning för det här. Annars blir det väl de facto typ svartbygge.
Attans.
Men moderater är väl inte...
Nej, de har ju en historia där.
Jag känner också att om jag hade vetat vilken sten det var, då hade jag tagit bort den igen. Jag vill inte ha hennes jävla sten i vårt stationshus. Jag klagar ibland på vad man lägger skattepengar på i Göteborg.
Ja, det gör du faktiskt. Ja.
Och den här invigningen,
ja.
Den väcker vissa frågetecken hos mig.
Vad är det med invigningen?
Jag ska berätta det, för det var ju då den här storslagna invigningen där de fick mura och det var höga politiker och fan och hans moster. Bland åskådarna fanns också inhyrda skådespelare.
Okej.
Va?
En pappa i cykelhjälm ledde runt en cykel med en heliumballong föreställande Lady Lufsen fastknuten i ramen. Med en vilsen och sökande blick gick han runt och frågade om någon sett hans son Melvin, som han låtsades hade försvunnit inne på byggarbetsplatsen.
Vänta.
Va?
Var det här en del av invigningen?
Ja!
Vadå, ska det där vara någon skämt?
Ja,
det är rätt allvarligt.
Ja, exakt. Alltså, tänk om någon har ringt polisen.
Men tänk att du sitter och jobbar där.
Mm.
Och så kommer någon jävla skådespelare och så, ja, jag tar med på en hund och man bara, fan, inte det här. Ja, vi ligger efter med så mycket. Mm. Då.
Ja.
Vi
måste, men det var ju en son i ett bad som är borta. På en byggarbetsplats. Ja. Det finns ju hur mycket, det vet man, på varenda byggarbetsplats i hela världen. Det får inte bara vara barn där inne.
Nej,
det springer runt en unge där och murar här i vilt.
Men då, och då är man också så direkt, kanske man tänker så, då, för man tittar på hur det ser ut där borta.
Ja.
Okej, din son är nog död.
Liksom. Ja, det är inte bra alls. Han är ungefär så här lång som skådespelaren måttade med handen i midjehöjd. Det är ganska kort, det är ett litet barn.
Oj, oj, oj.
Om du ser honom kan du säga att pappa har bröd och banan.
Va?
Va? Alltså det,
om du ser förlåt, honom kan du säga att pappa har bröd och banan.
Är det en ordvits, för att missar jag någonting?
Nej, det är ingenting. Det är bara helt obegripligt.
Det här är ju någonting som ett gäng höga politiker har satt ihop.
Exakt.
Där hade vilken nykter människa hade någonsin kom på den här idén.
Ja, men det slutar inte där.
Nej, det slutar inte där!
Skådespelarna skulle också representera olika tidsåldrar. Bland annat kvinnor i hatt, korsett och krinolin.
Okej.
Okay. En annan nutida karaktär var en stressad man som skulle sälja pipande tuggleksaker på kommande hundmässa. Sen visade han upp tuggleksaker som pep hjält, så det hade han väldigt bråttom. Jag har egentligen inte tid med detta, sa han och hastade vidare. Alltså, går runt en jävla Jeppe och piper i en pipleksak. Alltså, varför?
Tänk att du har liksom, sen barnsben så har du velat bli skådespelare.
Ja.
Du har lyckats ta dig in på prestigefyllda liksom så, universitet och sådär.
Mm. Gått dramaten.
Harvar runt på såna här olika biroller och statistroller och sånt i SVT-produktioner. Och sen får du så här
man med pipleksak, invigningen av Grand Central, Grand alltså, Central.
Jag hade ju gjort ett bättre jobb. Jag hade bara anlitat någon som ser skitmycket ut som Kurt Ohl, eller fiktionella figuren Kurt Olsson i tweed-kavaj. Bett den här personen springa runt och gör helt befängda intervjuer med människor. Och sen kör någon Ingvar Rolfsberg på spåret. Just skit det. Liksom.
Du hade för kört en Göteborgspräglad alltså.
Ja, det är ju, det är väl här den invigs eller?
Jag hade fått Ingvar Rolfsbergs son att springa runt på.
Ja, det hade varit bra.
Nej, jag hade ingenting mer. Jag är bara förbluffad över att det här fick pågå för våra skattepengar i centrala Göteborg.
Ja.
Vad tänkte de?
Ja, jag har ingen aning.
Vem planerar? Var det någon som satt liksom en skiss och var så, okay, vi ska ha en pappa med bröd och banan. Hans unge, den är borta. Den är en meter hög. Och sen ska vi ha en man som går ut och säljer pipleksaker. Gärna om han stoppar pipleksaken i munnen och piper Elisabeth Svantesson i ansiktet.
Ja, vem har skrivit manus till det där?
Var det improv? Eller var det skriptat?
Och det var improv.
Och just det, det var bara folk som gick dit och bara skickade en invoice sen till. Ja, jag utförde ju det här jobbet. Gigget här nu, så jag vill gärna ha betalt.
Alltså, du är improskådespelare. Det kommer dagens kille från Göteborgs stad, någon sån mellanchef, så här, du får en bröd och en banan, du får en pipleksak, du får en rolig hatt.
Exakt. Vad känner ni? Vad får ni för associationer?
Men jag tänker också så här, kan inte de faktiskt hålla sig till deras ämbeten? De är ju uppenbarligen inte komiker liksom.
Nej.
De är
det är inte roliga politiker, det är höga politiker.
Ja. Kryll på central, står inte kvar på tidtabellen, men kolossal
har gamla Kryll på central. Har ni hört talas om senaste nytt i Doxa Sagnecke-affären?
Nej.
Nej, har Serneke sålt alla sina aktier i det också.
Vi blev lite kritiserade.
Ja, helt opåkallat.
Helt opåkallat för att vi aldrig hade pratat om
ägarförhållandena
mellan Doxa och Serneke. Ja. Vilket jag inte tror är sant. Jag tror vi har nämnt det vid något tillfälle.
Ja, det har vi.
Men det är inte, jag är inte den som är den.
Nej.
Du är inte den som är historierevisionist.
Men det finns ju ändå ganska mycket roligt att titta i den här Doxa Serneke-affären. Ola Serneke hade ju sitt företag Serneke, kallat efter sig självt.
Ja.
Sen förra året i april så lägger Doxa, som ägs av Erik Selin, baserat i Malmö, de lägger ett bud på Serneke för lite mer än 1 miljard. Så det är ett jävla dyrt företag här.
Det är mycket nollor där.
Många nollor.
Många nollor.
Och juli så köper de upp skiten. Och aktien rusar ju liksom när detta händer. Så att jättemånga personer har ju tjänat pengar på detta liksom.
Mm.
På att man köpte Serneke-aktier i ett tillfälle. Det som händer då, lite precis efter man har köpt det här företaget, det visar sig att Serneke har massiva skulder.
Det kollar man väl upp innan man köper ett företag, eller?
Ja, de borde veta detta.
Men de kanske blev charmade.
Ja, Ola.
Ja.
Det visade sig att Serneke hade Sveriges 6:e största skatteskuld.
Oj!
På 600 miljoner kronor.
Det är mycket pengar. Det är många nollor.
Och det är, Serneke är ett av flera företag som har fått då uppskov av Skatteverket.
På grund av pandemin.
På grund av pandemin, ja. Så de har liksom betalat in skatten i en annan plan. Det här måste de ju veta om, men det var väldigt, de värderade Serneke väldigt, väldigt mycket. Men sen gör de någon form av lite förändringar i bolaget. I augusti byter man styrelse. September börjar man varsla anställda i Serneke, men gör om lite grejer. Och det verkar som att de inser 2023 att Serneke är inte lika värt. Det är inte värt lika mycket pengar som vi tror att det är.
Inte 1 miljard.
Det är inte 1 miljard.
Nej.
De minskar värdet med 250 miljoner kronor. Ganska ansenlig del till det man köpte det för. Och det innebär också att i det året så halveras hela Doxas resultat. Mm. Alltså de vinsterna gör för att de värderar det under. Doxa är värt mindre på en dag efter deras kvartalsrapport, så bara minskar Doxas värde skitmycket. Och sen i januari 2024 så visade det sig att det finns hundratals ärenden från Serneke som ligger hos Kronofogden. Och i januari så är det fortfarande 52 fakturor som inte är betalda. Den största på 3 miljoner kronor.
Vi sitter helt till målet, så alltså, man vet inte vad ska hända härnäst.
Ja.
Alltså delvis är det vanligt att företag glömmer betala fakturor, alltså så stora företag liksom.
Är det det?
Att, ja, alltså att fakturor, men att man glömmer bort, man skjuter på det. Jag tror att, alltså, jag läste den här artikeln om att Serneke är typ så bland det mest skuldsatta företaget i Göteborg liksom. Ja. Eller om det var det mest.
Mm.
Och där var det bland implicit att det inte är helt ovanligt att företag hamnar hos Kronofogden för att man bara så här, det är för många fakturor på en ekonomiperson liksom.
Just det.
Men det känns, man har så inte fordringar också som i avtalet så är man oense och så skickar typ så här någon leverantör det till Kronofogden typ, och så finns det liksom en civilrättslig tvist typ så där.
Just det.
Men på så mycket pengar, då är det ju bara ansvarslöshet. Liksom.
Det är ju också det här som har varit den stora nyheten i Malmö.
Ja.
Det är ju att Serneke håller på och bygger på någon gata där vid. Och de entreprenörerna som jobbar där vid, som har blivit anställda av Serneke, har inte fått betalt.
Nej, och det är ju större. Löneskulder är ju generellt lite sämre. Det
verkar som att Serneke har ganska stora ekonomiska problem. Mm. Ola Serneke personligen, han lämnar rollen som vd för ett av de här underbolagen som finns i Doxa då, Serneke Invest. Och Doxa börjar nu sälja av delar av Serneke ett år efter de har köpt det. Så i juni 2024 så säljer de sin entreprenaddel av Serneke till Tyskland.
Mm-hmm.
I juli 2024 så avgår Serneke från Doxas styrelse. Och det som har hänt nu för Serneke, det är ju lite jobbigt för honom. Han har sålt sitt företag.
Mm.
Han har fått nu aktier i Doxa i utbyte. Han fick en vd-post som han blev bortkastad från. Han lämnade styrelsen mitt i allting. Han har liksom sålt ett företag som är liksom hela han.
Alltså det blir precis, det blir jobbigare om man döper företaget efter sig själv.
Ja.
Det kan man ändå säga att det är ett tips om man vill kunna liksom lämna ett företag i tystnad. Att inte döpa det efter sig själv.
För det värsta med hela grejen är att Serneke's ägande av hans stora kronjuvel Karlatornet minskar och minskar och minskar, är för att Doxa har börjat ta in så här nya emissioner, alltså massa nya ägare.
Mm-hmm.
Så att ägandet i Doxa blir mindre och mindre värt. Han äger mindre andelar av alla byggnader som han har varit med och byggt upp. Jag läste en artikel i GP.
Som vi ofta gör i den här
precis. När man känner att Ola Sörnicka kanske inte är så bra styrelsemedlem.
Vad kan han egentligen? Eller alltså, vi lyssnade på hans sommarprat.
Ja, han tycker att han är väldigt duktig. Han, har ju byggt, han har ju byggt upp ett företag, det får man ju säga. Men om man läser inledningen av den här Ola Sörnickas två ansikten på GP, långläsning.
Sånt Janus-ansikte.
Då står det så här. I ena handen har Ola Sörnicka sin mobiltelefon. Skånska röster strömmar i högtalaren. Doxa. Sörnicka Groups Malmöbaserade ägare har styrelsemöte. Styrelseledamoten Ola Sörnicka deltar, men har just nu stängt av sin egen mikrofon och följer mötet med ett halvt öga på skärmen medan han med raska steg kliver mellan hissar och korridorer i Karlatornet.
Har han en korv i andra handen?
I andra handen håller han portvaktstor och nyckelknippa.
Okej.
Alla dörrar i skyskrapan går öppna med den.
Oj!
Alltså om ni hade suttit på ett styrelsemöte.
Ja.
Och ena personen bara går runt och har intervju med journalist och...
Är det konstigt?
Och låser upp olika dörrar i ett torn. Det känns som att han deltar väl inte på det mötet?
Nej. Nej. Jag satt på någon jävla parkbänk i Härlanda förra veckan och hade talat åt alla möten. Jag kände mig inte jätteproduktiv.
Ola Sörnicka, vi har pratat om honom. Vi har tänkt att honom som en server. Han är driftig, han vill göra saker, han vill hela tiden växa sitt bolag.
Mm.
Någonstans 2023 så bara säljer han skiten.
Mm.
Och ett år senare så har han bara avgått från allting.
Men kan det vara att han, för att han lär ju också vara i 50-årsåldern, att han och Tobias Billström har fått en simultan 50-årskris, att det är någonting som händer med en man när man fyller 50.
Just det.
Att man, vill bara se allt man byggt upp brinna liksom.
Att Ulf Kristersson har försökt lägga sig i Ola Sörnickas
Erik Selin är hans Ulf Kristersson givetvis.
Erik Selin har lagt ner. Men det verkar också lite som att Doxa är ganska missnöjda med vad Ola Sörnicka har gjort. Han har sålt ett bolag till dem som de inte tycker kanske är så bra.
Ja, men de kunde ha inspekterat innan de köpte.
Ja, alltså så här. Han har ju vunnit i det här. Även om han har fått sparken och blivit så här, nu får du lämna det här företaget, så har han på något sätt ändå gjort en vinstaffär.
Ja.
Han är ju inte skuldsatt längre.
Ola Sörnicka är ju inte skuldsatt.
Nej, det är han verkar nog ha det ganska bra.
Ja.
Rent ekonomiskt.
King, nej jag ska.
Men vad gör han istället nu då? Har han gett upp?
Jag vet
men han jobbar ju som vaktmästare i Karlatornet.
Går in och kollar till så att alla har det bra på bordet.
Och Erik Selin, vad händer med honom? Sitter han och jobbar med den här jävla Doxa-arbetet? Han har tagit över Sörnickas jävla bajsblöja liksom från honom.
Jag kan ju bara, Erik Selin för mig är ju bara att han dejtat Blondinbella. Det är det enda jag vet om honom.
Jag går in på Fastighetsvärlden.
Mm.
Och så ser jag den här artikeln för en vecka sedan. Sörnicka och Selin satsar på fjällen.
Jaha.
Erik Selin och Ola Sörnicka tar upp kampen om fjällgästerna och satsar nu på varsin fjälldestination.
De kunde gjort någon sån Reine och Mimmi drar till fjällen referens och röpte till Sörnicka och Selin drar till fjällen.
Så Ola Sörnicka, istället för att bygga om Göteborg så håller han på att bygga en 4-5 miljarder kronor på orten Fjätervålen i Dalarna.
Men där känner jag så här.
Uh-huh.
Det sket ju sig med Karlatornet på grund av pandemin. Jag tänker på Dalarna. Alltså det är ändå ganska långt söderut ändå. Klimatförändringarna.
Just det.
Hur jävla mycket, alltså de senaste åren på Vasaloppet har det ju varit kaos för att man har haft svårt att få ihop tillräckligt mycket snö. Ger han sig inte bara in i ännu en liksom jävla katastrofbransch nu?
Ja, jag skulle gissa på det. Hans företag var värt 1 miljard.
Ja.
Nu satsar han 4-5 miljarder kronor.
Helt hopplöst.
Och det kan ju inte vara hans egna pengar.
Nej, det är skattebetalarnas pengar på något sätt. Jag vet inte hur, men på något sätt.
Måste ju vara lånade pengar.
Ja.
Ja, han har väl lyckats skärma några andra investerare.
Och vad vet vi om Ola Sörnicka och skulder?
Ja, då kommer ju bara första komma.
Han betalar dem inte.
Nej.
Och sen kommer han lyckas övertyga någon jävel att köpa hans fjällstuga. Eller fjällstuga, hans fjälldestination i Dalarna. Det kommer förmodligen inte vara Erik Selin, va? För att han håller faktiskt på att bygga en egen fjälldestination i Idre fjäll. Bredvid,
ja, okej, Idre är lite högre.
För han har varit liksom samarbetspartners, kollegor, så har de börjat bli konkurrenter istället.
Det hade ju varit kul om det var två olika liksom byar bredvid varandra. Det blev så jävla bra så här 80-tals komedi.
Det hade varit en sån Kalle Anka seriestrip. Halle, 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 halle
GP har ju kommit ut med en ny ledare om krisberedskap.
Underbara texter.
Ja.
Under av prosa.
Otroligt, otroligt roligt. Regeringen fattar 2020 att en vanlig familj ska klara sig själv en vecka innan de får hjälp. Liksom. Det ska ju vara standard.
Om det blir kris, inte generellt.
Men det är ju det som är grejen, att du ska ju vara beredd för det här hela tiden. Just då det. Liksom.
Men hur vet man när veckan börjar och när den slutar i så fall?
Nej, men, det.
Alltså, jag vet inte vad du går för alternativ almanacka till mötes, men vi vanliga dödliga har ju vecka 1 till vecka 52.
Okay.
Vi ska väl kunna ha liksom vatten och mat liksom, i ditt förgård, i ditt fall kanske.
Men Röda Korset har gjort en ny undersökning då, som visar att bara 6 av 10 har gjort förberedelser hemma.
Har Röda Korset gjort en undersökning?
Ja, Röda Korset gör ju väldigt mycket roliga grejer.
Ja, men de är väl, kommer ju säkert, skulle det bli total samhällskollaps i Sverige så skulle säkert Röda Korset göra så här, ja, hjälparbete.
Så det här är deras lite egen intresse de gör den här, för att de inte,
ja, men det tror jag.
Ja, de vill inte jobba.
De jobbar väl lite mot barnfattigdom och sånt också, så jag tror att de gör någonting.
Ja, de gör mycket. Vi behöver inte gå in på detaljer. Det är inte det som är fokus. I de här förberedelserna då, räknat att man ska lagra mat, ha ett första hjälpenkit,
just det,
en vattenreserv och eller gjort en krisplan.
Eller gjort en krisplan. Så att om jag inte har vatten, jag har ingen mat, men jag har en krisplan.
Du har ett dokument utskrivet i en pärm.
Okej, så här, ordagrant till förberedelserna räknas att lagra mat, ha ett första hjälpenkit, en vattenreserv eller att ha gjort en krisplan.
Okej, förlåt. Jaha, det är så?
Ja. Så om du har en krisplan så är det okej.
Okay. Det är ändå bra. Det är ändå lätt sätt att komma undan.
Men då är min krisplan så här, att jag går hem till någon annan.
Ja, det är ju en krisplan.
Det är min krisplan.
Det är en bra krisplan. Ja. Vem ska du gå hem till?
Ja, men någon som har då det här vatten, mat.
Okej, okej. Ja, absolut.
Transistorradio.
I den här ledaren går man vidare då och säger att det är glädjande att fler liksom tar allvarligt med kriser och krig, med Rysslands invasion och så vidare. Men sen så kommer det väldigt mycket roliga grejer i den här ledaren.
Som vanligt.
Och att rika och välutbildade personer har bättre beredskap. Bland hushållen som tjänade 800 000 kronor eller mer per år hade 7 av 10 personer gjort krisförberedelser.
Förlåt, men det är väl inte så konstigt?
Nej.
Att man har mer, alltså man kan köpa mat man inte äter.
Nej. Men det går vidare och blir ännu roligare.
Ja.
I hushållen med inkomster under 299,000 kronor var motsvarande andel 5 av 10. Samma mönster finns också bland hög- och lågutbildade. Där knappt 7 av 10 respektive drygt 5 av 10 är redo om krisen eller kriget kommer.
Men alltså förlåt, jag vill bara säga att det här är väldigt högt. 5 av 10
bland alla. Alltså, jag känner fan inte, alltså de flesta man känner ju fan inte ens koll på vad klockan är liksom.
Nej, det här tyckte jag var jätteroligt. Men det är inte ekonomin som sätter stopp för att ta ansvar. Nästan vem som helst klarar av att säkra tillgång till det mest grundläggande.
Ja.
En spann med vatten då kostar under 100-lappen. Skriver de artikeln och att det räcker, eller ledaren, att det räcker gott för att en vuxen ska ha vatten till en vecka. Stormkök finns också för typ 300 kronor. 300 kronor kanske inte är jättemycket pengar, men det kan också vara mycket pengar för hushåll som inte har de pengarna att röra sig med.
Ja, definitivt.
5 kilo ris då på, tycker man att så här, det ska man ha hemma. Det kostar bara 170 kronor. Det klarar en sen vuxen man på i en vecka.
Jag skulle invända mot ris. Du måste ju blötlägga ris och koka det väldigt mycket vatten om du vill få ut arseniket.
Jag känner en vuxen man som hellre skulle dö än att äta ris bara i en vecka, tror jag.
Jag tror inte det finns många som hade ställt upp att äta ris i en vecka.
Jag hade gjort det. Alltså jag är fan sugen på vitt ris varje dag.
Alltså jag kan ändå säga om det var krig så hade jag ätit
krig. Alltså vitt ris och lite salt där jag kan äta.
Men det, alltså, ris behöver ju mycket vatten. Alltså det är en väldigt dålig. Alltså jag invänder lite till ledaren här. Det är ett dåligt exempel på en kolhydrat.
När jag var liten så brukade jag testa och koka, inte koka, men och tillaga pasta i kallt vatten. Så det hade jag gjort i så fall.
Men, okej.
Okay. Man bara lägger det och så går man. Sen kan man dricka vatten sen.
Mm-hmm.
Och det är inget arsenik i, tror jag. Det är ingen arsenik i pasta, va?
Nej.
Eller något annat.
Nej, cyanid. Mjöl och ägg i pasta.
Lite cyanid.
Sen så går man vidare och säger att landsbygden är bättre rustad.
Just det.
Eftersom men de man är kanske klart har,
de är det.
Ja, men för man har liksom kaminer, vedspisar och kanske en egen brunn och jaktvapen. Ja. Trots lägre inkomster än städerna.
Så jävla mycket dumma spara. Jaha, var vill de komma med det här?
Men då tänker jag också att bo på landsbygden, alltså rent så här bostadsprismässigt, det är ju fan så mycket billigare än att bo i en stad.
Alltså det största, jag skulle säga att det största problemet med typ prepping är ju om du bor i en hyresrätt liksom. Var ska du ha dina grejer?
Alltså jag har 31 kvadratmeter. Ja. Jag har knappt plats för liksom en verktygslåda.
Säg då om man har barn på trångbott. Ja. Det är klart som fan inte att man använder utrymmet till vatten och ris.
Det är bara vatten och risrummet.
Ja, och det här tycker ju de i ledarna att det är inte plånboken som avgör att du har råd eller inte. Sen går de igenom enkla sätt att typ så här, fylla på sitt skafferi med typ konserver och sådana där saker. De skriver också att kanske är det tanken om att ingen ont kan drabba en själv som har sinkat beredskapen. Eller så finns det en föreställning om att man måste bara ha avancerad utrustning och äta tråkiga konserver. Men det är långt ifrån det bästa tillvägagångssättet. Det enklaste sättet att upprätta beredskap är att handla det man brukar äta. Pasta och tomatkonserver är billiga och håller länge. Lägger man till lite kryddor och något protein så har man en fullgod måltid även i fredstid. Men, istället för att handla när maten är slut så bygger man upp ett lager som man roterar. Svårare än så behöver det inte vara. Självklart är det bra om fler, särskilt de med hög inkomst, kan ha en godare beredskap. Men det mest grundläggande ska alla klara av. Underlåtheten att ta hand om sig själv drabbar inte bara en själv utan även andra.
Ja, till exempel Johanna.
Så skulle gå hem till de andra. Men vad fan, de får äta mitt lik i så fall om jag misslyckas. Det är kul för dem.
Jag fattar inte heller varför det här fokuset på liksom, att det ska vara god mat. Alltså, det spelar väl ingen roll.
Men jag tycker, en grej som jag tycker är så konstig med den här idén om krisberedskap, det är att det känns som att alla så här preppers eller typ så här människor som intresserar sig för sånt här, de har alltid ett specifikt scenario de utgår från att kommer hända. Men jag menar, det är ju typ så här, det kan vara elavbrott, det kan vara krig, så man måste gå ner i en bunker, det kan vara någonting med, alltså vattnet kan bli, alltså det finns så mycket saker som kan vara en samhällskris, men alla är bara förberedda på en specifik grej. Men det kan vi ju aldrig förutse.
Nej.
Alltså blir typ översvämning i Göteborg. Alltså någon så här sjuk liksom dunderöversvämning. Du är skitsamma om du har 7 kilo bullens pilsnekorv liksom. Då behöver du en jävla upplösbar båt eller någonting.
Men tanken är väl då att, så här, att om vi tre till exempel skulle ha det mat och skit hemma. Du skulle kunna sitta inne i vår lägenhet utan att lämna lägenheten.
Jo, men vi vet ju inte, kommer det finnas vatten, kommer det finnas el? Okej, vatten räknar med att det inte ska finnas då.
Nej.
Men pasta, de tog ju inte med mitt bra tips om att koka pasta i kallt vatten. Utan de verkar förutsätta.
Det är ju därför du ska köpa det här 300 kronors stormköket.
Men inte det, kan man inte döva kolmonoxidförgiftning då?
Ja, men du kan väl öppna ett fönster?
Ja, det vet man ju inte man kan.
Nej, det är sant.
Alltså, nej, exakt. Men det är ju... då kommer min katt hoppa ut. Jag kommer ju dö av kolmonoxidförgiftning.
Men den viktigaste delen med prepping, det handlar väl först och främst inte om krig, utan det är väl att typ om det blir en kris i samhället där typ vissa samhällsinstitutioner bara kollapsar.
Typ Svenska Akademin.
Ja, till exempel Svenska Akademin. Nej, men då ska liksom typ räddningstjänst eller Röda Korset eller vad fan det är kunna dra till typ pensionärer och folk som sitter i rullstol och sånt.
Men menar du om Svenska Akademin faller samman att det är någon sjuk människa ute i det här landet som sitter hemma och jobbar på en nytt svenskt lexikon?
Ja, men jag plockade flera bullens pilsnekorv så fort jag hörde att flera akademiledamöter var där på att avgå. Jag bara, helvete, nu kommer det krisen i kulturlivet.
När kungen sa att nu får man avgå från Svenska Akademin, då sa jag,
helvete, langa fram korven. Det finns ju olika kriser liksom.
Ja.
Manligheten har varit i kris så länge som helst, skulle jag säga. När liksom män börjar liksom svälta sig och titta på Andrew Tate fram med pilsnekorven.
Det förklarar varför jag äter så himla mycket pasta och krossade tomater med kryddor redan nu.
Hur du känner, kapitalismen, vi lever i ett kristillstånd.
Ja, det är,
är det så att vi som ändå erkänner liksom det, ska vi bara äta pasta och konserver och bullens pilsnekorv?
Och gris med arsenik.
Ja, och pasta med cyanid.
Men vem var det som skrev det? Var det liksom ledarsidan bara allmänt?
Nej, det var Elias Nilsson.
Elias Nilsson.
Är det han Elias Spanier på Twitter?
Han är väl inte ens från Göteborg?
Nej, han är ju ett rikspucko i så fall, om det är han.
Jag tror att Elias Nilsson är från Lund.
Nej, fy fan.
Eller han bor i Lund.
Ja, ännu värre.
Ska han sitta och kritisera oss i Göteborg för att vi har dålig beredskap? Ja. På vår tidning.
Ja, nu blir det skråmo igen.
Lund beware.
Ja, exakt.
Vi har något som kallas list, det har inte ni. Vi har makten för som sist, det har inte ni. Vi har vår intuition, vi har glöd, vi har passion. Och den rätta kärlekstron, det har inte ni.
Jag tänkte prata lite om motioner.
Mm. I kommunfullmäktige?
Ja, vi kommer tillbaka från sommaren.
Ja, det är nytt år.
Det är inte ett nytt år, det är höst.
Ja.
Och det innebär att politiken startar om igen.
Ja.
Lite. Och då har det kommit in jättemycket motioner. Förslag till kommunfullmäktige. Jag kan inte följa riktigt debatten för det här händer just nu as we spelar in. Men jag tänkte att vi kunde lite kolla igenom de här motionerna som ska tas upp på kommunfullmäktige. Och det är så många motioner att många av de här kommer förmodligen inte tas upp, hinnas med idag. Nej. Utan det kommer nog skjutas upp.
Så bara bordlägger de redan ner.
Exakt. Och så har det varit med många motioner tidigare.
Då går vi över till ärende 8 som är en motion. Årets Strandstad 2026.
Besökfunktion. Någonting som vi tycker är väldigt bra.
Då gör vi klart för omröstning.
Anna-Sara Perslov från Centerpartiet.
Mm.
Anna-Sara har inte ett bindestreck. Däremot ett stort A och ett stort S.
Nej.
Jag vet inte om det är... Jag vet inte om det är med flit eller om det är ett misstag.
Det är jättekonstigt. I och för sig han Per-Erik, han meteorologen på SVT, han har ju inget bindestreck. Han har ju bara E-et med liten. Han har ju bara ihopsatt liksom. Men det är också konstigt.
Man kan ju inte ha stort S om det inte är ett bindestreck, för då är det, då är det per definition inget dubbelnamn. Då är det Anna-Sara.
Ja. Per-Erik.
Spelar ingen roll. Hon vill ge olika näringsidkare rätten att låna ett farthinder på gatan.
Kan man ha då under armen eller?
De väger rätt mycket.
Vad fan?
Ja, men hon menar då så här, de är fula. Det finns för få av dem och de är fula. Så hon vill ge olika näringsidkare möjligheten då att få ett som de kan få utsmycka själva.
Men är det liksom, är det ingen sån sugga eller betongsugga?
Ja, det framgår inte. Ordet är så här. Göteborg ska vara en trygg och vacker stad hela året. Och genom att låta fler engagera sig i lokalsamhället vill vi därför erbjuda butiker, restauranger och annan verksamhet få möjlighet att adoptera ett farthinder i direkt närhet till sin geografiska plats. För att sköta och utsmycka samtidigt som det gör gatrummet trevligare och säkrare genom fler farthinder i gatubilden. Så man ska ha möjligheten både då, vad jag förstår det som, att kunna ställa ut ett farthinder och få låna ett farthinder.
Och då folk springer väl runt och ritar på de här farthindren eller vad det nu kan vara och de vill.
Ja,
eller alltså inte någons tag då liksom.
Är det inte
accepterat? Nej, inte det där, exakt.
Men den här personen som taggar måste... röv hela stan. Heter det okej?
Då måste liksom klottersanerarna komma dit och
Men det är också konstigt, varför ska du ha ett företag i närheten för att få utsmycka?
Jag fattar ingenting.
Jag tycker spontant att det känns ganska dålig idé att låta så här olika butiker få sätta ut farthinder hur som helst.
Jag tycker att staden borde ha ansvar för det här själva, helt och hållet.
Definitivt, och det tycker jag också kommunstyrelsen och de flesta andra. Ja, så det verkar ju inte som att det här kommer att gå igenom. Vi har ytterligare en motion från Martin Wannholt, Demokraterna, Lisbeth Sundén Andersson, Demokraterna och Patrik Höstmad.
Oh, de blir fler.
Demokraterna.
Höstmat, det är sån Mårten
Gås. Eller så är han bara galen i höst.
Ja.
Höstmad.
Det är ett bra namn.
De föreslår att IFK Göteborg, GAIS och ÖIS ska erbjudas möjligheten att köpa upp gamla Ullevi.
Ja, just det.
Eller då att Häcken ska få köpa upp Rambergsvallen.
Alltså Bravida Arena.
Ja, exakt.
Ja. Det säger ju kanske lite om klubbarnas olika ekonomier.
Ja.
Att så här, tre klubbar, ja, de får köpa den här arenan i stan. Med Häcken, ni kan köpa den här.
Jo, men ni är ju på Hisingen. De andra klubbarna har ju Ullevi som hemmaarena liksom.
Ja, men vänta lite, det gamla Ullevi.
Ja, det gamla Ullevi. Ja.
Aha.
Men det är ju jättedåligt, för det kommer liksom urholka klubbarnas ekonomi, ja, samtidigt som man tar bort liksom det kommunala ansvaret för arenan. Alltså det är,
men
hallå, jättedålig idé.
Vadå, Häcken sponsrade väl hela nya Bravida Arena?
Ja, Häcken Bravida har ju sponsrat Bravida Arena. Ja. Men Bravidas ägare är ju också Häckens styrelseordförande, så det är ju mycket det är mycket som hänger ihop här. Men ja.
Han har också två ansikten.
Men jag känner ju framförallt att ÖIS kommer ju aldrig i hela världen kunna köpa gamla Ullevi.
Nej, det hade varit sjukt.
Om ett lag, alltså det rikaste laget är väl Häcken, de skulle ju kunna köpa sin egen arena. Eller det vet inte jag, men alltså de är väl de som hade mest chans kunna göra det, tänker jag mig. Men om det är så att ett fotbollslag skulle köpa gamla Ullevi,
den skulle
urholka ekonomin kortsiktigt, men långsiktigt så skulle ju det bli det rikaste laget. I Göteborg förmodligen.
Jo, så är det ju.
Och det skulle då, bara för att kommunen valde att sälja, så skulle det liksom påverka tabellen ganska hårt liksom.
Men det beror ju också på vad driftselkostnaderna för den här arenan är.
Ja. Lilla, alltså bara liksom den här jävla grässkötseln är ju helt vansinnig på Gamla Ullevi.
Så det här är ju uppenbarligen en idé som finns hos Demokraterna.
Mm.
Det här är också spännande med Demokraterna. Vad de profilerar sig i.
Allt.
Väldigt eller långt inget. Ifrån Västlänken motstånd det här.
Ja, det
ändå.
Är så otroligt långt det.
Ja. Det är Mona Mohamsson från Liberalerna och Elisabeth Land från Kristdemokraterna.
Mm.
De vill ha ett partnerskapsprojekt eller vänortsavtal med Taiwan.
Det tycker jag är utrikespolitik, 100%.
Ja, det är väl också Taiwan. Är Taiwan en stad också?
Det är ju ett land.
Ja. Taiwan tillhör Kina.
Ja, enligt vissa.
Jag vet inte, ja, det,
den kan man ju diskutera.
Jag bara tänker vad Geely skulle säga om det.
Om man läser motionen då, så vill ju de att man ska ingå partnerskap eller vänortsavtal med Taiwan. Och då har de ju samtidigt har de ju lärt sig då att Göteborg ska inte syssla med utrikespolitik, för det har de ju sagt i ett år nu liksom. Då skriver de det.
Göteborg ska inte pyssla med, men Taiwan är en del av Sverige.
Så då försöker de säga då istället att Taiwan och Göteborg har väldigt mycket gemensamt som de kan lära sig av.
Okej.
Och det är att Taiwan sysslar väldigt mycket med AI.
Mm, jävla AI alltså.
Vilket känns som, vad har det med Göteborg att göra?
Ja, men Chalmers kanske.
Ja, de har något en kvantum.
Men varenda hög politiker har ju fått dille på AI alltså.
Det andra är att Taiwan har väldigt mycket erfarenhet av påverkningsoperationer från Kina.
Ja, det är kanske lite sent nu, gumman.
Men jag känner min spontana känsla är att Taiwan och Göteborg har väldigt olika relation till Kina.
Lite.
Jag gissar på att liksom det är inte är en massa kinesiska bolag som äger halva Taiwan.
Nej, det är... ja, nej.
Jag gissar att det ändå finns kanske lite mer medvetenhet kring problematiken kring Kina i Taiwan. Medan i Sverige har vi verkligen bara eller Göteborg har bara öppnat dörren och bara kom in gubbar och ta med pengarna.
Men det blir liksom så, tror de att Kina gör Kina anspråk på Göteborg? Det känns som att det är ändå en väsentlig skillnad. Ja.
Nej, men jag lyssnade på en podd för ett tag sedan som snackade om just Sverige och Kinas relation genom tiden liksom, från Ostindiska kompaniet.
Ja.
Vilket var liksom så här, att vi gör ju en stor grej av det här liksom att så här, Kina men kineserna kan ju typ fuck all about Göteborg eller Sverige, för att så här, varför ska de bry sig?
det är bara ytterligare en plats där de kan ha sina bilfabriker liksom. Elisabeth Land, hon har dykt upp ganska många gånger nu, va?
Hon är on it.
Hon skriver motioner.
On fire.
Från Kristdemokraterna. Kalle Bäck.
Mm, Kalle Bäck som inte bor i Kallebäck.
Ja, från Kristdemokraterna. Johanna Holmdahl från Kristdemokraterna. Och Jörgen Knutsson från Kristdemokraterna. Har skrivit en motion om hur Göteborgs stad ska förhålla sig till AI.
Nej. Men jag sa varenda hög politiker och helt dille på det.
Och då kan vi läsa, jag kan läsa lite i motionen här.
Mm.
Hur bör en kommun hantera den snabba utvecklingen av AI? Inom parentes. Artificiell intelligens.
Viktigt.
Den frågan ställde vi till ChatGPT.
Och nej. Åh nej. Åh nej. runt.
Och fick följande svar. Så är det en punktlista då på 10 punkter. Mm. Utveckla en AI-strategi. Mm. Uppenbarligen AI tycker att de ska ha en AI-strategi.
Såklart.
Samarbeta med experter.
Ja.
Ja, det är smart.
Har du verkligen gjort här och frågat en fucking AI? Men, ja.
Utveckla etiska riktlinjer. Säkerställa datakvalitet och integritet. Utbilda medvetande göra. Följa lagar och regler. Ja, det fortsätter här va? Mm. Och så skriver de. Även om vi noterar vissa språkliga brister i rekommendationerna.
Ja.
Instämmer vi kristdemokrater i allt väsentligt ovanstående rekommendationer. Kommunstyrelsen får uppdrag att utifrån rekommendationerna i motionen ta fram en samlad strategi för hur kommunen ska förhålla sig till AI.
Alltså detta är så dumt. Det är så utomordentligt alltså dumt.
Det här är ju också då samma AI som påstod att Göteborg blev bombat under andra världskriget. Vi får inte glömma det. Det är en viktig aspekt.
När hände detta?
Det var ju någon artikel för något år sedan.
Johanna, det har inte hänt.
Vad fan? Har vi blivit bombade?
Den påstod att Göteborg blev bombat typ som London under andra världskriget, vilket aldrig inträffat.
Det är sån jävla övertro. Det är sån himla så här, tant och gubb övertro till teknik, och så vill man hänga med, så då frågar man en AI om det här och så tycker man att man är ball. Alltså jag blir
men också typ så här, vadå, hallå, vi har Chalmers, det finns fullt med kvalificerade kunskap i den här stan som kan svara på frågor om de vill ha svar.
Innan vi avslutar så tänkte vi väl berätta att vi har en live-podd på G.
På potatisen.
Nej.
Jo, på potatisen. Vilket datum är det?
15 november.
Ah.
Fredag den 15 november på potatisen. Vi lovar någonting.
Mm.
Ja.
Vi kommer ha en livepod helt enkelt. Ja. Man får komma dit fredag och så kommer vi väl snacka lite om AI. Men vi kommer snacka lite om året som har varit.
Mm.
Ja.
Om Göteborg. Vad händer där egentligen?
Trevligt. Så kom dit om man är intresserad.
Vi hörs.
Det gör vi.
Ha det fint.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Men jag tänker också så här, kan inte de faktiskt hålla sig till deras ämbete? De är ju uppenbarligen inte komiker liksom.
Nej.
De är...
Det är inte roliga politiker, det är höga politiker.
Ja.
Det är så konstigt. Det
märkligaste. Och det här låg liksom bara gömt i en GP-artikel i mitten. Det var liksom ingen som ställde några frågor.
Ja.
Men jag fattar det, folk håller helt mållösa.
Ingen har hämtat sig än alltså.
Eller var det reportern som bara hade tagit jävla mycket syra?
Det var en hög reporter.
Ja, höga politiker, höga reportrar. På en stor central. Vad kan gå fel? Ja, det var allt för mig idag.
Ja.
Tack. Jag blev väldigt lycklig nu.